Jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till Karlskrona konsthall och till vår jubileumsutställning och sommarutställning Erik Langemark 100 år med titeln Med kärleken till staden och landskapet. För er som inte vet vem jag är så heter jag Birgitta Göransson och har förmånen att få arbeta med vår utställningsverksamhet bland annat. Och den här utställningen är ju lite speciell. Så därför har vi tagit hela huset i besittning. Vi har här nere i utställningshallen. Och vi har på Langemarks balkong, inne i salongen och i trapphuset. Och sen vill jag ju rikta ett speciellt tack till dem vi har lånat in konst av. Och det är släktingar till Erik. Och vi har dem här idag. Vi har Hans Krona. Och vi har Elisabeth Krona, hoppas jag. Och Björn Krona. Maria Wennborg. Och Karin Wennborg. Och sen har vi även lånat in från Blekinge museum. Den stora målningen, Bergqvistska gården. Och landstinget Blekinge. De tre fina näckrostavlorna. Jag vill också rikta ett tack till vårt goda samarbete och goda samtal med Stadsbudskåren och med föreningen Gamla Karlskrona och med alla de andra föreningarna som jag vet uppmärksamma jubileet det här året. Jag tänkte också bara nämna att Karlskrona turistbyrå arrangerar visning nu under sommarna. Det blir dags ett tur och vandringar runt om i staden. Och de kommer ju givetvis hit till utställningshallen. Det var det. Och sen är det så här att jag vill passa på att nämna att vi har tre viktiga årtal för Karlskrona kommuns utställningsverksamhet. Och det är 1995. Då flyttade vi in i konstens rum på Stomholmen. Tillsammans med Blekinge museum som hade överplan. Och Karlskrona kommun som hade underplan. Och 1995 så var ju givetvis Erik Langemark med och ställde ut. Under invigningen. Och 10 år senare när vi firade 10 år 2005. Då hade vi en separat utställning med verk av Erik Langemark. Då fanns ju inte Erik hos oss längre utan det var som en minnesutställning och ett fint samarbete med släktingarna också då. Och i år 2015, ja ni kan räkna själv, det blir 20 år, så tänkte vi att vi firar också detta genom att vi klockan 1:30 ungefär så bjuder vi på kaffe i salongen. Så det är bara att haska in. Nu så ska bara se så jag inte glömmer någonting. Jo, jag kan bara nämna det. Att de här stadsvandringarna. Då är det så att min kollega Susanne Eklöf har tillsammans med Rolf Johansson planerat in vilka byggnader och gator som ska vara med. Så att det är anpassat efter den här stadsvandringen. Nu tänkte jag faktiskt lämna över ordet till vår kära vän Max Liljefors. Som är professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Varsågod.
All right. Några av er var på ett evenemang igår kväll. Där också firade Langemark och hörde mig prata några ord. Jag ska prata om någonting annat nu, tänkte jag. Den här utställningen heter Kärleken till staden, kärlek och landskapet. Kärleken till staden Karlskrona, kärleken till landskapet runt omkring Karlskrona. I huvudsak som lyser fram i Erik Langemarks måleri och som hans konstnärliga gärning vittnar om. Två kärlekar till staden och landskapet. Langemark är ju väldigt känd i hela Karlskrona, sägs det ibland. Världsberömde Karlskrona. Han valde ett liv i Karlskrona med omnejd snarare än att satsa på en nationell, internationell konstnärskarriär. Det verkar ha varit ett medvetet val. Det gav honom en stabilitet i tillvaron. Måla det som han, ja, som han själv ville måla. Men jag skulle vilja tala om en tredje kärlek. Inte kärleken till staden och landskapet, utan just kärleken till, som jag tycker man ser det väldigt tydligt i Langemarks bilder, kärleken till måleriet som sådant. Det var en sak jag försökte nämna igår kväll, det här att Langemark är Karlskronamålare framför andra, men han är inte bara Karlskronamålare, han är också målare, konstnär i sin egen som sådan. Och om han förtjänar ett intresse utanför Karlskrona, den här delen av Blekinge, så ligger det snarare i hans konstnärliga måleriska kvaliteter än just det faktum att han målade Karlskrona och det här hörnet av Blekinge. Och det är det som jag ska säga några ord om måleriets glädje och glädjen i att betrakta hans måleri också. För mig personligen, jag är från Karlskrona, jag har tillbringat mycket tid i Karlskrona, jag har ett ställe ute på Knösö, men för mig personligen så det mest intressanta med Langemark är för mig snarare att han var konstnär än att han var Karlskrona-konstnär, och att han tillbringade 60 år, åtminstone mer än 60 år, med att utforska vad vi kan kalla måleriets språk på ett väldigt enträget, ihärdigt, pålitligt sätt. Den franska författaren Emile Zola sa en gång att ett konstverk är ett litet hörn av skapelsen sedd genom ett temperament. Vad betyder det om vi tänker då konstverket som ett måleri, en målning? Det betyder att vi har på ena sidan har konstnären verkligheten där ute med dess komplexitet, alla dess myriader av detaljer, föränderlighet. På andra sidan målarduken, paletten med färgerna. Och däremellan finns ett avstånd. I det avståndet så placerar målaren sig själv. Och i att arbeta i det avståndet så blir det för många målare, och jag tror för Langemark, inte att arbetet med måleriet blir också ett arbete med den egna, med det egna jag. Jag ska återkomma till det strax. Man skulle kunna kalla det här arbetet som konstnären gör mellan verkligheten och duken, målarduken, som en slags översättningsarbete. Från av verkligheten eller det visuella intrycken av verkligheten till en slags måleriets verklighet. Och precis som en översättning, litterära översättningar, en text när det översätts till andra språk kan allt översättas på många olika sätt. Det finns ingen given rätt översättning. Det finns alltid alternativ att pröva. Och detsamma gäller för måleriet. Man påpekar ibland, tycker jag, lite grann till överdrift kanske, att Langemark var solitär som konstnär. Att han medvetet avstod från att kliva in i konstlivets virvlar, karriärsjakt och så vidare. Men en konstnär är nog aldrig så isolerad som han eller hon tror. Och jag tycker att i Langemarks måleri ser man tydligt att även när han avbildade staden och landskapet här så brottades med, men det är lite för våldsamt här. Han undersökte varsamt och även lekte med samma måleriska frågor och samma frågor i måleriet som många av hans generationskamrater gjorde. Jag tänker för mig framträder det här mest i hans oljemålningar. Jag tänker framförallt på användningen av färgerna, av kulörerna. Hur, när ni går runt här så titta på hur de ytor som avbildar belysta delar, stenar eller väggar eller trädstammar som är belysta jämfört med någon som ligger i skugga. När vi ser föremål ute i verkligheten så är vi tänker oss skuggor som en slags mörkare, dunklare variant, version av det som är upplyst där färgen, när ljuset får färgen att framträda i full kraft. Vad som är typiskt för den färghantering som Langemark är ett exempel på, som man utforskar på sitt egna vis, men som också många generationer gjorde, det var just att låta skuggfärgerna börja leva upp och ibland vara ännu starkare med starkare färgmättnad och intensitet än de partier som avbildas belysta. Och det är ett steg i att låta färgerna så att säga får ett eget liv i den måleriska verkligheten och inte vara, vad ska jag säga, fjättrade av det som är färgteorikernas lokalfärger, alltså de så som färgerna kan tyckas se ut när vi tittar på dem ute i den yttre verkligheten. Och just i Langemarks fall så tycker jag det går en spänning, ett spänningsförhållande som aldrig förlöses helt, men det finns där. Genom större, många av hans bilder i alla fall, mellan å ena sidan att vara den yttre verkligheten trogen, och där ligger just det att han stannar, att han avbildar specifika platser i Karlskrona och i omgivningen. Och sen så hans undersökande av måleriets av abstrakta saker i måleriet. Langemark påpekade ofta det här att han valde att stanna kvar vid vissa motiv och fortsätta i en viss stil, och han lär ha sagt att om min stil har förändrats genom åren, över decennierna, så är jag omedveten om det. Och det där ibland kanske kan uppfattas som en slags statiskhet i konstnärskapet, men jag tror man ska se det lite mer nyanserat än så, därför att jag har svårt att tänka mig att Langemark skulle kunna ha sagt de här orden om han inte någonstans visste att genom decennierna med hans arbete med de måleriska problemen så har det skett förändringar. De kanske var omedvetna på det viset att han inte steg upp en morgon och bestämde sig att nu ska bli en annan typ av målare, nu ska utveckla en annan nis. Men han var en reflexiv, reflekterande person, och han skulle inte ha sagt så om han inte själv kunde se att under de här 60 åren av decennierna av arbete med måleriets språk, att det skedde förändringar, och han var medveten om att de hade skett omedvetet. Den här utställningen ger oss tillfälle att se hur det här kunde yttra sig, förändringens måleri över tid. Därför att hängningen, som är väldigt komplementerad för väldigt bra hängning, är en tematisk hängning. Så att äldre verk hänger sida vid sida med nyare verk som avbildar samma motiv. Och jag ska säga det på första väggen på min vänstra sida. Ni kan inte se det härifrån, men om ni sen går in i den första salen där, så på väggen så har ni en serie målningar som avbildar nekrosor, nekrosblad i en damm. Och ta er tid att vila blicken på de målningarna och låt blicken gå mellan dem fram och tillbaka och fundera hur hans målargärning i de här är en slags olika varianter av att översätta verkligheten till måleriets språk. Nu är det klart, nu vet ni att så förstås att Näckrosdammen som motiv är, man tänker omedelbart på Monet och hans Näckrosor såklart. Men om jag minns rätt nu så är den äldsta målningen av Näckrosorna från 1941. Och de andra är från mitten på 80-talet, någon gång under 80-talet. Så det är ändå mer än 40 år mellan de nya, de senare och den äldre målningen. Och det är inte, jag kan inte tänka mig att det bara är kärleken till Näckrosen som sådan som håller Langemark kvar vid det här motivet över den här långa perioden. Det är också kärleken till måleriarbetet. Om ni ser på den första målningen så kommer ni, nu har jag inte den framför mig, men jag får försöka beskriva den lite i minnet här, hur näckrosbladen nästan är skulpterade med en ganska tjock opak färg. Det blir som en flat yta, själva målarfärgen som material bildar så att säga näckrosbladen. Och så tittar ni på de andra som är intill, så kommer ni se att samma motiv framställd på ett helt annat sätt. Där är det snarare så att näckrosbladen framträder genom att han har målat, inte näckrosbladen själva, utan det som finns runt omkring. Vattnet reflexer i näckrosbladen av saker som finns runt omkring. Jag är hopplöst att klä det här i ord. När ni står framför det och tittar på det kommer er blick och direkt se vad det är jag menar. Man kanske kan sammanfatta det som att i de äldre bilderna, och det ser man mycket i hans äldre måleri, att det är nästan som en pånyttfödelse, en ungdomlighet och friskhet, en ökad rörelse och dynamik. Så någonting sker i hans måleri på 80-talet i den bemärkelsen. Och man ser ju det, så jag tycker man kan se, det är det som är så märkligt i vissa konstnärer, ser man när de blir äldre så sker det en slags mognad som yttrar sig som en slags ungdomlig lekfullhet. Om ni, det klassiska exemplet är väl Rembrandt egentligen, om man ser på hans målningar från 1630-talet till exempel av guldbrokader på utsmyckade kläder, så har han gått med en liten pensel och målat varenda liten detalj, avbildat extremt skickligt, detaljrikt och tidskrävande och mödosamt, noggrant. Han är väldigt, väldigt duktig på det. Tittar man på målningar som han gör 30 år senare, så samma motiv, guldbrokad, framställt med bara 3-4 snabba penseldrag. Och den är ännu mer övertygande för betraktaren än det här detaljrika. Och den här, man kan se en liknande utveckling hos en del av Langemarks målningar, menar jag. För betraktaren så ligger det både en utmaning och en glädje att utforska det här översättningsrummet. Ifall den här mognaden, som är måleriska konstnärliga mognaden, består i att översätta någonting visuellt ut i verkligheten som är visuellt väldigt komplicerat till någonting som är en målerisk enkelhet utan att tappa komplexiteten på vägen. Så som betraktare så kan man då göra samma resa emellan, och kan man det är subjektivt. För mig ligger det en fantastisk njutning att vila vid sådana bilder och göra det. Jag ska bara påpeka, jag ska inte prata för länge, bara ett par saker till som ibland sägs om Langemarks måleri. Och det här gäller framförallt stadsbilderna och inte minst akvarellerna, som kanske är hans mest ändå välbekanta för Karlskronabo. Och det är ju ljuset i dem. Å ena sidan så är merparten av hans målningar genomsyrad av ett väldigt påtagligt ljus. Samtidigt väldigt svårt att säga varifrån det här ljuset kommer. Det verkar inte falla från någon specifik riktning, utan det snarare strålar. Ja, det är inte alls avsett att låta religiöst eller någonting, men det är någonting som om målningarna finns ett skimrande ljus i målningarna. Och om man tänker på vad som händer när ljus kommer från en särskild riktning och belyser föremål, vad uppstår då? Jo, skuggor och dagar. Ljus skulpterar egentligen fram föremålet visuellt, att de ser rundade och plastiga, att de ser tredimensionella ut för oss. Langemarks ljus fungerar inte riktigt på det viset. Och särskilt i stadsbilderna, så som jag uppfattar dem, så är det snarare så att det här ljuset gör mellanrummet, tomrummet, luften mellan, i stadsbilden då framförallt mellan byggnaderna, till egentligen det huvudsakliga motivet. För det gör det väldigt påtagligt. Och i många, inte i alla, men i många, det syns kanske tydligast i bilder, och det är rätt många bilder där arkitekturen avbildas, byggnaden avbildas i en ganska oblik, sned vinkel och liksom viker av inåt bilden. Och gatan svänger, backkrönet svänger och lämnar ofta ett stort tomrum mitt i bilden. Och det här ljuset som Langemark har är så typiskt för honom, tjänar, tror jag, till att göra den här upplevelsen av en slags ljusfylld stor tomhet levande, som är en slags lite annan, kanske mer subtil kvalitet av stadsrummet i Karlskrona än bara de rent fysiska byggnaderna. En sista sak som vi har pratat lite grann om, Birgitta, det är att människor har ju ofta en lite underordnad roll, förutom i porträtten då, där Langemark verkligen visar kanske som bäst sin känslighet som tecknare. Men i stadsbilderna framförallt så människorna har en underordnad gestalt, och de vänder sig ofta bort eller på väg ut ur bilden, eller det är inte så att omgivningen inramar dem för att lyfta fram dem som gestalter, utan de är spelar andra fjolen, om man säger. De är också väldigt stora, inte så att de tar upp väldigt stor plats i målningen nödvändigtvis, men de är stora i förhållande till arkitekturen, vilket kan ge ett intryck av att de är lite grann placerade in i miljön i efterhand. Och med tanke på att Langemark var så otroligt duktig på proportioner, alltså förhållanden mellan byggnader, avstånd mellan byggnader, storleksförhållanden mellan byggnader och sådant, är ju, ja, så vitt jag kan se, liksom allt är mer eller mindre klockrent. Så varför gör han byggnaderna, eller människorna som, ja, de är alltid ett huvud högre åtminstone än vad de normala människor skulle se ut ifrån den arkitekturen? Jag vet inte, det finns, jag vet inget sånt direkt svar på det, men om man för ett ögonblick vänder sig bort från den ena polen i det här översättningsarbetet, från det här att bilden avbilda verkligheten där ute så som den ser ut och där människor borde vara sig så stora, och vänder sig mer mot den här abstraktionspolen och tänker på människorna inte som avbildning av människor först och främst, utan det tänker som element i den måleriska kompositionen som bygger upp, så att säga, målningens egen verklighet, så tror jag det kommer att säga att som den typen av måleriska tecken så är de inte för små eller för stora, utan de tjänar sin roll i som kompositionselement. Det här människornas storlek, att de kan se överdrivet stora ut, det märker man ju bara i förhållande till arkitektur. Det märker man inte i naturbilderna, där det ibland finns människogestalter med, därför att ett träd har inte en given storlek, utan det finns inte liksom samma absoluta referensramar. Och där är det kanske lättare att uppfatta gestalternas roll som kompositionselement. I den målningen där till exempel, som jag tror är från Knösö dessutom, med de orangea liljorna bör det vara. Ja. så sitter det en person och läser eller tecknar. Och låt gärna er blick skifta när ni tittar på den tavlan och på andra. Man kan lätt växla det läget när man tittar på motivet. Och sen så växlar det till att titta på det som en abstrakt färgkomposition där färger och formelement har ett eget liv. En egen existensrätt förutom det motiviska. Ja. Jag tycker att jag ska försöka hitta på en snabb lämplig avrundning, för jag har egentligen sagt det jag ville säga. Jag ville så att säga som motvikt eller som komplement till synen på Langemark som Karlskrona skildrade, så också påpeka att det finns mycket glädje att hämta i att så att säga betrakta hans målningar just som målningar, inte bara som dokument av Karlskrona. Så det var lite om den tredje kärleken, landskapet, staden, ja, men också till måleriet som sådant. Tack.